och resterande delen av svenskarna, de lallar bara vidare i sin tro att de lever i en yttrandefrihetsvänlig demokrati och att det minsann bara är kriminella rasister som döms för hets mot folkgrupp. Och exakt på det här viset, exakt på samma vis som man gör med hets mot folkgrupp, så arbetar demokraterna gällande precis allting när det kommer till politisk opposition. Ett steg i taget och aldrig mer än vad som är nödvändigt, så man ändå kan upprätthålla illusionen om frihet för massorna.
Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är vårt 82 avsnitt. Jag heter Fredrik Weidland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej, hej!
Hallå, hallå, ja.
Hur står det till?
Det är bara bra, tack. Ska inte klaga på något alls.
Nej, bra, bra. Samma här.
Du är fri från corona och allt. Det var väl inte sagt i ledarperspektiv. Det var väl när vi spelade en leadership perspective. Du nämnde att du hade corona samtidigt under vår inspelning. Men...
Ja, ja, men precis. Jag åkte på lite släng där. Men det var ju, kändes ju ganska B. För det var inte så mycket. Det var inte så farligt. Det kom och gick över på en dag egentligen. Men sen hade jag en efterhängsen hosta faktiskt. Däremot. En sån här jobbig rethosta typ.
Okej. Okay. Mm.
Men den är jag kvitt nu. Så att...
Schysst.
Så det är bara att köra.
Mm. Ja, men det låter bra.
Gött. Ja, jag tänkte att vi skulle diskutera Jimmy Thunlind igen faktiskt. Och det är ju något jag helst hade velat undvika helt. Eftersom jag tycker att hans... lugner och fadäser är ganska ointressanta. Hans ideologiska resa, som man beskriver det, från nationalsocialist till Jesus-anarkism på 2 dagar, tycker jag också är ganska ointressant. Jag förstår dock att en del lyssnare nog tycker att den här historien är intressant. Men för vår egen del så har vi ju gått ut och konstaterat att han är en polisinformatör och förrädare och därefter gått vidare. Men så slår Jimmy Thunlind ihop sig med Niklas Orrenius på Dagens Nyheter. Och för de som inte vet vem Niklas Orrenius är, så är han en av de största filosemiterna vi har i Sverige faktiskt. Orrenius är som besatt av att vara undergiven judarna och har under många år konsekvent lyft fram inbillade orättvisor mot judar. Så vi har en av de mest lydiga projudiska gojerna på Sveriges mest judiska tidning. Vad kan gå fel? Och här hittar vi då även Jimmy Thunlind som låter sig intervjuas. En Jimmy Thunlind som dels tar på sig antisemitiska aktioner från sin tid hos oss. Dels tar avstånd från den antisemitism som finns i Nordiska motståndsrörelsen. Den antisemitism som han idag inte delar, som han kommit bort från genom sitt avhopp, var en del av vår radikaliseringsprocess. Och vidare tror han inte på en judisk världskonspiration. Det finns en ganska rolig tweet från Kristoffer Dullny där han tar upp Jimmy Thunlinds svängning, återigen får man väl säga. Den här gången då i judefrågan. Och han skriver... Ser att folkförrädaren Jimmy Thunlind går ut och fortsätter smutskasta NMR och kommer ut som filosemit i DN idag. Samme Jimmy som är DM till mig nyligen, 2 veckor sedan. klagat på att NMR beter sig som judar när de skriver artiklar om honom. Tro inte på något den grisen säger. Ja, i samma artikel framgår det att judarna som Jimmy Thunlind har förnärmat inte heller tror på att Jimmy Thunlind ändrat åsikt, utan att han gör det för att han vill göra karriär och gråta ut i en Malou-soffa. Det var vad jag sa för övrigt för några avsnitt sedan.
Det kanske är du som är filosomit, Leiland.
Ja, ja, vem vet, vem vet.
Nej, det var ett slag under bältet. Det var inte,
ja, det var inte snällt faktiskt. Ett ytterligare motiv som Jimmy Thunlind såklart har är att han försöker sabotera så mycket som möjligt för Nordiska motståndsrörelsen. Därför säger han också att Nordiska motståndsrörelsen på sätt och vis är en terroristorganisation. Och han är, citat, helt säker på att killarna i Göteborg hade fått sina bombdåd sanktionerade, slutcitat. Det vill säga att han går ut med spekulationer som man inte har några som helst belägg för, och som både han och vi vet att han inte alls tror på. När jag läser det som Jimmy Thunlind säger så får jag intryck faktiskt av att han är en del av en psyop-operation. Det vi vet, det som det finns belägg för då han själv har erkänt det, är att han har agerat polisinformatör sedan avhoppet. Hatet gentemot oss i kombination med viljan att göra karriär, att få sitta i den där Malou-soffan, hålla lukrativa föredrag, kanske rent av få ge ut en bok på Bonnier förlag, har gjort att han säljer ut sina forna kamrater, han säljer ut kampen och faktiskt även säljer ut sig själv. Allt för de belöningar som hägrar. Det gör honom till prostituerad. Notera även vad han använder för språkbruk. Tidigare så har han beskrivit oss som våldsbejakande extremister. Nu talar han om en radikaliseringsprocess. Det är nästan som om han hade haft ett samtal med säkerhetspolisen om hur han ska uttrycka sig. Noterbart i intervjun är ju för övrigt att han vägrar svara på Orenus fråga om huruvida han har kontakt med säkerhetspolisen eller inte. Vi har ju i ledarperspektiv tagit upp flera misslyckade försök från den nuvarande regeringen att förbjuda oss. Deras nya försök att förbjuda oss handlar om att försöka klassa oss som en rasistisk organisation. Vilket för övrigt är ett förbudsförsök som alla experter har vänt sig emot. Till och med Civil Rights Defenders vänder sig emot det. Och en sak som de vänder sig emot är att i definitionen av en så kallad då rasistisk organisation som ska vara förbjuden så krävs det att organisationen ägnar sig åt organiserad förföljelse av en folkgrupp. Och att det inte bara räcker med att man har den typen av åsikter. Och vi har ju skrattat ganska gott åt det där med förföljelse av folkgrupp eftersom vi överhuvudtaget inte ägnar oss åt det. Det är ganska absurt och det är väl ingen som tro på det. Jag menar, jag säger att någon kanske har satt upp ett något klistermärke nära någon synagoga för att provocera lite. Det är ju inte riktigt samma sak. Men förföljelse av folkgrupp är vad Bonnier och Thunlind hävdar att vi ägnar oss åt. Thunlind refererar inte ju till saker han själv säger sig ha gjort, men han tar ju inget ansvar för det utan påstår då att det var en del i organisationens radikaliseringsprocess. Det jag tror är att Jimmy Thunlind efter avhoppet har haft kontakt med säkerhetspolisen. Som för övrigt är värt att säga är direkt underställd regeringen som vill förbjuda oss. Av dem har han fått instruktioner om vad han ska säga, vilka begrepp han ska använda, vilka punkter han ska trycka på och så vidare. Jag tror fortfarande inte att de kommer lyckas, men de kommer i alla fall försöka. Kanske med Jimmy Thunlind som vittne i en eventuell förbudsrättegång. Vi får se. Men han kommer få det svårt när till och med judarna själva och deras egna organisationer, undantaget och Bonnier i nuläget, misstror honom. Ja, så det är väl den tagningen jag har på den här frågan. Vi får se vad som händer. Men till de alla nationella som lyssnar. Ta till er av Kristoffer Dunnes visdomsord. Tro inte på något den grisen säger. Tack för mig. Vad har du att säga, Lindberg? Du har ju läst den här artikeln du också.
Nej, men jag delar din analys. Eller, alltså, det är väldigt nästan lite läskigt någonstans att det är så tydligt, delvis tydligt, men också Orenius, han porträtterar ju också någon judinna här i Norrköping som har råkat väldigt illa ut, som har fått sin bil sönderslagen massor med gånger och som Oy Vey pratar om att vi vill gasa hennes familj och allt vad det nu kan vara. Och det där är ju verkligen att liksom försöka bygga upp ett case av att vi förföljer henne och judar överlag då, antar jag.
Ja, och det finns väl ingen som tror att vi håller på med sådana där saker. Alltså att söka upp judiska individer och terrorisera dem. Det där är ju AFA-metoder liksom.
Precis, och jag menar för oss är ju inte heller judar som individer är ju inte ens intressanta i egenskap av att de är judar då. Det är väl klart att om det är en verkligt känd och uttalad antivit människa så kan de ju vara intressanta för sina gärningar, men inte av den anledningen att de är just judar så är ju individer totalt ointressanta för oss i motståndsrörelsen. Det är ju den sionistiska världshärskareliten som vi kämpar emot. Det är globalisterna vi engagerar oss mot, och där ingår ju såväl judar som icke-judar, även om judarna är ganska överrepresenterade då. Och det har vi ju pratat om i ledarperspektiv många gånger, men för de som liksom tror att det här är någon efterhandskonstruktion eller någonting, jag vet inte, så kan man ju lyssna på våra avsnitt där vi pratar just om judisk maktrörelsen och sionismen och så vidare, hur vi uttrycker oss som judar där. Aldrig någonsin har vi sagt att vi har ett extremt stort agg och vilja att liksom förfölja eller skada enskilda judiska individer, för det är inte det det handlar om. Precis som att vi inte, massinvandringsfrågan har att göra med att vi har någonting emot enskilda araber eller afrikaner, utan det handlar ju om folkgrupper i stort och att de då utgör ett hot mot vår rasliga överlevnad. Ja, nej, så att det är liksom den helt felaktig bild som målas upp och definitivt ingenting vi har med att göra. Jag kan väl också nämna där att min avsikt, det var i alla fall, sen får vi se, det blir inte alltid som man har tänkt sig om något annat viktigt kommer i vägen, men jag har tänkt skriva en artikel lite grann på detta ämnet på motståndsrörelsen.se också, och eftersom att det här spelas in ett par dagar innan det släpps så kanske det är så att när du lyssnar på det här så finns den artikeln redan på motståndsrörelsen.se, eller kanske den kommer upp inom kort. Vi får se, men då som berör samma ämne.
Bra, bra. Kika in på motståndsrörelsen.se och kom ihåg att tro inte på något den grisen säger. Lindbergs betraktelse.
Jajamän. Som kanske någon av våra trogna följare minns så nämnde jag i mitt nyårstal att jag blev av med mitt förvärvsarbete i samband med att jag blev uthängd i media som en av världens farligaste människor i början av förra året, 2021 då. Och jag tänkte jag skulle prata lite grann om det här arbetet, om inte annat så i brist på annat, eller för att det var det jag liksom kom för mig att jag skulle prata om den här gången.
Jag tänkte du skulle prata om hur det är att vara en av de farligaste människorna.
Ja, men det har jag ju redan snackat om, tänker jag. En hel del.
Ja, okay.
Så, ja. Det blir väl motsatsen. Hur ofarlig jag är kanske. Nej, men i varje fall för personer i min omgivning. Men förhoppningsvis inte för systemet då. Men jag var i alla fall anställd under närmare ett års tid som vice butikschef i en av de mer kända butikskedjorna i Sverige och Europa. Och det gick alldeles strålande. Man var så nöjda med mig på den här kedjan att man, trots den korta tiden jag hade arbetat där, redan lovade mig att jag skulle få bli chef för en egen butik inom kort. Och på slutet av min anställning så börjar man också allt mer att förbereda mig på en sådan tjänst. Ett avancemang inom företaget då. Ett extremt fåtal kunder under den här perioden jag var anställd, de sa någonting sådär lite måttligt negativt med anledning av att jag är den jag är. Men desto fler var det som uttryckte det som extremt positivt att jag arbetar där. Och flera människor som inte normalt sett brukade köpa saker där så ofta kom att bli stamkunder enbart med anledning av att jag var anställda. Och merparten kunder såklart, de sa ju såklart ingenting. Och i ärlighetens namn, merparten människor som ska handla i en affär, de bryr sig nog inte heller nämnvärt om vilka politiska åsikter en anställd har så länge de blir väl bemötta. Och jag fick också otroligt mycket beröm av människor inom företaget, såväl över som underordnade. Dagen som blev min sista dag där, det var det faktiskt en anställd kvinna som grät för att jag skulle sluta. Och detta trots att hon verkligen inte höll med mig rent politiskt då, utan det var rent personligt för att hon tyckte så bra om mig. Och en annan intressant sak som jag bara måste få skryta lite grann med är att jag också fick göra ett slags problemlösnings- och intelligenstest innan jag skulle börja min anställning där. Och där fick jag faktiskt 86% bättre resultat än genomsnittet av de som har gjort det här testet inom den här kedjan historiskt. Och det är ju då alltså människor som antingen har positionen butikschef eller vice butikschef som har gjort det här testet. Så det var roligt att få 86% bättre än genomsnittet där.
Schysst.
Men också under min anställning så var jag faktiskt med i tidningen ett par gånger. Aftonbladet vet jag någon gång och lite sådär. Men det var aldrig några problem. Utan det var just när jag helt absurt då blev uthängd som en av världens farligaste människor tillsammans med IS-terrorister och officerare i Hezbollah som då blev det för mycket. Och de var ju då väldigt rädda för dålig PR. Och således så kom vi då att genomgå en förhandling om min uppsägning som alltså egentligen inte var önskad av någon part, varken av mig eller av dem. Jag skulle dock verkligen vilja säga att jag än idag tror att deras rädsla var i stort sett helt obefogad. Och att jag tyvärr tror att alldeles för många företagare sitter fast lite i den här fällan att man tror det är värre PR än vad det faktiskt är att ha en nazist eller en nazistledare eller ens världens så kallat farligaste nazistledare som anställd. För merparten människor de bryr sig såklart inte. Och med anledning av Sverigedemokraternas storlek och att deras väljare ofta sympatiserar med oss så är det också väldigt många som ser det åtminstone något mer positivt än negativt. Att ett företag ändå har kurage att ha en nazist anställd. Kanske var situationen annorlunda för 20-30 år sedan. Kanske var det då så att man fick värre PR av att ha en nazist som anställd. Men idag så tror jag alltså det spelar mindre roll. Men att om det måste vara det ena eller andra så tror jag att det positiva överväger det negativa något lite grann i varje fall. Men jag har, varför tar jag nu ens upp allt det här då förutom att skryta med mitt intelligenstestresultat? Jo, av flera anledningar faktiskt. För det första tänker jag att det faktiskt är vitpillrande. Att folk faktiskt får höra att det alltså var betydligt fler positiva än negativa kunder i butiken. Och någon röding tänker säkert då att ja, men det tror du, ja, men bara för man inte säger någonting så kan man ju vara negativ ändå. Och visst, det kan väl för all del vara så att det var någon som var negativ till att jag jobbade där utan att säga någonting. Men värt att tala om då är att under flera av de månader som jag arbetade där så slog vi omsättningsrekord. Och det tänker jag att man knappast gör om en stor mängd kunder faktiskt bojkottar en. Då slår man inga omsättningsrekord. För det andra kan det väl vara intressant att förmedla den här informationen till just företagare som jag har gjort här. Var inte rädda för att anställa nationella. Jag är dessutom 100% övertygad, 100% om att det, även om det såklart finns undantag, överlag finns en betydligt bättre arbetsmoral och högre lojalitet bland nationella än hos andra människor i samhället. Överlag tänker jag att nationella, de sliter lite hårdare, de gnäller lite mindre och de är allmänt lite mer tacksamma än vanligt folk. Och just med den anledningen att det finns de som håller åsikterna mot dem. Och när det sen då kommer till motståndsrörelsens medlemmar i synnerhet så är det dessutom lite av en garant skulle jag vilja säga för att det är en väldigt reko människa du har att göra med. Och speciellt då om de är aktivister eller människor på ansvarspositioner. De har gått igenom rekryteringsträffar, de har visat sig kapabla. Men självklart finns det undantag här också, Jimmy Tinlind. Men generellt så är det faktiskt så att har man att göra med en våra aktivister eller en människa på ansvarsposition, då är det en bra människa man har att göra. För det tredje så tänker jag att det säkert kan vara intressant vetskap för någon, eftersom att vi ibland får epitet slängda mot oss med hur värdelösa människor vi är som är arbetslösa, eller att vi bara lever på kampen för att vi inte klarar av att sköta ett vanligt jobb, eller vad tusan det nu kan vara för någonting man har hört så mycket genom åren. Men problemet är ju oftast inte att vi inte har de färdigheter och den kunskap som krävs för att få några arbeten, utan just att vi inte får dem eller att vi blir avskedade på grund av samma personer som kastar dessa epitet runt omkring sig. Så det blir som en slags självuppfyllande profetia för dem. Och för det fjärde så är det väl som alltid intressant att belysa hur sinnessjukt det egentligen är att man ska behöva bli av med sitt arbete med anledning av vad media skriver om en. Att de trots sina extrema lögner och vinklingar, som det ju faktiskt känns som att folk av idag överlag känner till, har en sådan makt i samhället. Det är ganska skrämmande faktiskt, och en anledning så nog som någon annan att ge sitt liv för att bekämpa det här systemet. Och sen får jag väl avslutningsvis också då säga att de flesta människor inom motståndsrörelsen så är det inga större problem att få arbeten. Det är inga större problem att man blir av med sina arbeten. Jag vill bara säga det också så att ingen blir bortskrämda. Det är mer om man har lite känsligare arbeten eller om man är en väldigt offentlig företrädare som det kan bli bekymmer. Men även vi brukar kunna hanka oss fram ganska bra, och det är extremt få offentliga företrädare inom motståndsrörelsen som är arbetslösa mot sin vilja. Och vissa av oss inom denna kategori har dessutom varit på samma arbetsplats i många, många år utan några som helst konstigheter eller bekymmer. Men sen, och som jag underförstått sa, finns det dock också de som alltså medvetet väljer att inte ha några arbeten för att de vill kunna lägga maximal tid på kampen. Kanske inte heller vill bidra med pengar till främlingsinvasionen genom skattepengarna och sådär, men det är en fråga att diskutera vidare någon helt annan gång. Det är inte ett ämne jag tänkte gå in på nu. Men det var väl det som fick bli Lindbergs betraktelse då. En ganska kort betraktelse, men där mycket av betraktelsen handlar om varför jag hade den betraktelsen att göra. Jag hoppas att någon tyckte det var intressant att lyssna på i varje fall. Och det har faktiskt lite koppling till resten av programmet i varje fall. Inte mycket, men lite grann.
Nej, men väldigt intressant, och det är ju den där bilden som sprids om att nationella eller folk i motståndsrörelsen och så vidare skulle vara arbetslösa och så vidare. Eller alltså så illa omtyckta så att ingen vill ha med oss att göra. Alltså det är ju propaganda bara.
Mm.
Och det är ju ofta så att vi, precis som du säger, vi är oftast de som är de bästa arbetarna och så vidare. Sen tyckte det var bra att du vitpillrade till det lite där i slutet. För att det är ju faktiskt så att det är ganska få av oss som blir utpekade som Sveriges farligaste person. Eller hamnar på löpsedlar och så där. Det är bara de bästa som blir det. Och det är helt valfritt att komma till den positionen, om man säger. Alltså det finns grader hur offentlig man kan vara. Eller liksom, vill man inte ha den mest framträdande positionen så behöver man inte ha det. Utan det är helt valfritt. Men det är för de absolut bästa.
Jag vill väl tillägga där då också att det är inte valfritt så till den bemärkelsen att man kan gå med och säga att jag vill vara ledare, och så blir man det bara för att förtydliga. Utan det krävs kanske att man är den bästa också, som du var inne på sen. Men det är valfritt hur offentlig man vill vara.
Ja, absolut. Yes! Bra, bra. Ska vi gå in på påståendet?
Mm.
Ja, och i det här avsnittet ska vi återigen göra så här lite rolig sak där du ska få bemöta ditt eget påstående. Och då gäller det en sak du skrev i artikeln "Varför du deltog motståndsrörelsen på demonstrationen mot vaccinpass". Den artikeln skrevs ju den 23 januari, alltså dagen efter att Nordiska motståndsrörelsen deltog med banderoller och flygblad på demonstration mot vaccinpass i Stockholm med 10 000 demonstrationsdeltagare, och där vi fick massiv positiv uppmärksamhet. Citatet vi ska läsa är med anledning av att många som är motståndare till vaccinpassen och har liknande åsikter, sådana som ser sig som frihetsförespråkare, verkar mena att demokrati är frihet och att kommunism eller ännu värre nationalsocialism är motsatsen. Att om den frihetliga demokratin gör något totalitärt så är det kommunistiskt eller nazistiskt. Du skriver då följande, citat. Jag vill dock verkligen betona att det är just för att de är liberaldemokrater de har agerat som de har gjort. Om man bortser från någon naiv utopi och istället ser till verkligheten så är parlamentarisk liberal demokrati inte likställt med fri- och rättigheter. Utan istället ett totalitärt styrelseskick där du bara får lov att tycka och tänka som du vill. Om du tycker eller tänker så som systemet sanktionerat. Där du inte får makt i enskilda frågor utan bara är fri att välja herde vart fjärde år. Och där median som styr opinionen är totalt förljugen och monopoliserad. Det är liberaldemokrater som gett oss vaccinpassen. Det är liberaldemokrater som kastar åldringar i fängelse för att de kritiserar rasfrämmande brottslingar med fel ordval på sociala medier. Det är liberaldemokrater som hetsar om att förbjuda politisk opposition. Det var liberaldemokrater som atombombade det japanska folket till underkastelse under andra världskriget och som ända sedan dess militärt gett sig på alla suveräna nationer i världen som inte dansat efter den nya världsordningens pipa. Slutcitat. Ja, vad säger du? Är inte demokrati en frihetens ideologi? Man får ju trots allt, som du också säger, gå och rösta, och det är väl ändå trots allt ens röst som avgör vilken politik som ska föras i Sverige.
Alltså, ingen regering som hittills existerat i något land i världen har varit helt och hållet frihetlig. Om man med frihetlig då menar att man ska tillåta alla åsikter, man ska tillåta all opposition att verka totalt ohämmat och precis som de önskar. Men en stor och viktig skillnad på demokratin och en totalt öppen diktatur, det är hur ärliga man är med det faktumet att man faktiskt vill tysta ner oppositionen. För en demokrati, de låtsas, de manipulerar, de ljuger för sitt folk kring att man är frihetlig och att medborgarna har långtgående friheter oavsett vilka åsikter man har. Och genom att man hela tiden bara förbjuder det lilla man absolut känner att man måste förbjuda för att behålla status quo, att man aldrig förhastat förbjuder fler och mer än vad som absolut behövs för stunden, så lyckas man komma undan med det. Men egentligen så är demokraterna beredda att gå precis hur långt som helst. Skulle det behövas för att de ska få behålla makten, så skulle också demokratin förvandlas till en öppen diktatur, där allt annat än regeringspartiet och dess visioner var förbjudna. Fast där man ändå fortfarande inte erkände det, utan man skulle ändå genom nyspråk och ordlekar försöka få det att låta som att friheten fortfarande fanns kvar, och de dummaste i förskocken, de skulle säkert fortfarande tro på det också. Men som ett purfärskt exempel på vad jag menar med det här med ordlekar och nyspråk, så kan vi se de ansvariga för Almedalsveckan. De har nu gått ut med att årets tema för Almedalsveckan är att allas röst måste få höras. Och samtidigt som allas röst måste få höras så meddelar man att man förbjuder antidemokratiska och våldsbejakande grupperingar från att delta på Almedalen. För det första vill man ju då de facto inte alls att allas röster ska få höras, eftersom att man inte vill att de antidemokratiska rösterna ska höras. Och för det andra så kan jag garantera att vi i Nordiska motståndsrörelsen inte kommer få delta på Almedalen med anledning av detta undantag. Och det trots att vi önskar fler folkomröstningar och i många frågor större friheter för folket än vad de har idag. Och således skulle kunna sägas vara mer demokratiska än exempelvis Socialdemokraterna är. Och att vi inte på långa vägar är mer våldsbejakande än vad exempelvis Socialdemokraterna är. Men givetvis så kommer sossarna få delta på Almedalen. Man är såklart inte intresserad av någon sanning, man är inte intresserad av någon debatt gällande detta, utan det är bara nyspråk och ordlekar man använder för att kunna utestänga politisk opposition utan att det ska verka som att man faktiskt utestänger politisk opposition. Det är såklart inte för att det är politisk opposition vi inte låter Nordiska motståndsrörelsen komma. Det är för att de är våldsbejakande. Och ett bra exempel i det lilla på vad jag annars menar med det jag sa. Det här med att man förbjuder precis så mycket som man måste och aldrig någonsin mer än så. Det är ju lagen om hets mot folk. Som vi adresserat flera gånger tidigare i ledarperspektiv så handlar ju inte denna lag om att skydda minoriteter från att bli kränkta, utan istället så handlar den här lagen om att skydda makten från människor med avvikande åsikter. Det handlar om att påverka språket och det talade ordet, och det handlar om att skrämma människor till tystnad. Att man genom dessa arbetssätt kan hålla oppositionen nere och det är på en kontrollerbar nivå. Men hela tiden sedan lagen om hets mot folkgrupp kom så har man flyttat fram positionerna. Man har gjort allt fler saker förbjudna att yttra sig om. Och nu de senaste minst 10 åren, men säkert också 25 åren, så har det kommit nya inskränkningar precis varenda år. Och ibland har det kommit inskränkningar flera gånger varje år. Och om allt det som folk blir dömda för i rättegångar idag hade presenterats från start när lagen första gången skulle instiftas i slutet på 40-talet, då hade folket garanterat sparkat bak ut och blivit vansinniga. Om polisen hade kommit och hämtat 90-åringar i sina hem för att de hade en rina på något klädesplagg, eller skrev något snärtigt mot en rasfrämmande våldtäktsman, eller att man ogillade homofila pedofiler, eller vad det nu kan vara, så hade det blivit massiva protester mot de enorma inskränkningar i yttrandefriheten som det här faktiskt innebär. Men nu har det istället gjorts stegvis. Det var många år. Och därför bryr sig bara det fåtal som faktiskt är vakna nog att se det. Och resterande delen av svenskarna, de lallar bara vidare i sin tro att de lever i en yttrandefrihetsvänlig demokrati och att det minsann bara är kriminella rasister som döms för hets mot folkgrupp. Och exakt på det här viset, exakt på samma vis som man gör med hets mot folkgrupp, så arbetar demokraterna gällande precis allting när det kommer till politisk opposition. Ett steg i taget och aldrig mer än vad som är nödvändigt. Så man ändå kan upprätthålla illusionen om frihet för massorna. Och där kan vi också se på det du pratade om i inledningen, Weidland, att man alltså vill förbjuda organisationer som förföljer folk. Det är såklart på ett första steg. Nästa steg så förbjuder man alla rasistiska organisationer. Nästa steg, vem vet då vad man förbjuder. Men givet är att också det kommer vara en framflyttningsprocess där man börjar ganska smalt för att sen bredda mer och mer och mer. Sen då gällande det andra där, visst, det stämmer ju att man får rösta i Sverige. Det gör det. Men, för det finns många män. För det första så får du bara rösta var fjärde år. Och sen någon gång extremt sällan, någon gång ibland i någon specifik fråga. Men var fjärde år, det är det standard. Och det tas ju tusentals beslut över ditt huvud under de här 4 åren som du inte får vara med och påverka överhuvudtaget. För det andra, när du sen väl får lov att rösta var fjärde år, så får du ju inte heller faktiskt rösta i någon sakfråga. Du får ju bara rösta fram vilka företrädare du tror är bäst, och det enda du har utgå ifrån egentligen är deras talade ord. De har inte på något vis något ansvar gentemot sitt ord eller dig som väljare, utan de kan säga precis vad som helst. De kan ljuga om precis allt bara för att du ska välja just dem. Och för det tredje så röstar du alltså inte ens på en företrädare för en specifik fråga. Du röstar efter vad en yrkeslögnare bräker ur sig och får dig att tro på. Det är det du får gå och rösta för. Och sen då för det fjärde, och precis som jag skrev i artikeln och i det här citatet du läste upp, media av idag är ju extremt monopoliserad. Media har en enorm makt att påverka folket politiskt och vilka folket ska gå och rösta på. Om då all media unisont säger exakt samma sak, om ingen etablerad media går sin egen väg eller släpper fram röster från den verkliga oppositionen, om alla ljuger rakt ut, alla svartmålar, alla vinklar, då kommer ju också en avgörande del av folket att rösta just på de yrkeslögnare som media önskar att folket ska rösta på. Så sammantaget skulle jag vilja säga att du kan inte förändra någonting med din röst. Inte direkt i varje fall. Din röst, den betyder i ärlighetens namn inte ett skit. Du har noll politisk makt i dagens så kallade frihetliga demokrati. Och faktum är att jag nog till och med kanske får kacka lite grann och delvis ta avstånd från mitt eget påstående i artikeln, för egentligen får du inte ens lov att välja herde. Du får tro att du kan vara med och välja herde, men inte ens den friheten besitter du egentligen i verkligheten. Så demokrati, det är alltså diktatur som bara inte visat sitt rätta ansikte ännu. En diktatur som bara låtsas vara något annat än vad den är. Och någon observant person menar kanske då på att, men Nordiska motståndsrörelsen ställer ju faktiskt upp i val. Är det då inte så att jag nu med det jag precis har sagt här berättat för dig hur värdelös din röst är också uppmanar våra lyssnare, sympatisörer och medlemmar att inte ens gå och rösta på oss? Och jag förstår att man skulle kunna tolka det så, och därav detta tillägg såklart. En röst på oss skulle jag vilja säga är annorlunda. En röst på oss är otroligt mycket mer värdefull för oss än vad den är för något annat parti. Eftersom att en röst på oss, det är att räcka så mycket finger det bara går åt systemet. Och det är också att ge den kommande nordiska revolutionen legitimitet. Och det är en möjlighet att stärka vår kraft i kampen såväl ekonomiskt som genom att vi kan få andra plattformar att arbeta ifrån. Vi i Nordiska motståndsrörelsen kommer med största sannolikhet aldrig att ta makten uteslutande via demokratiska val. Om inte annat för att systemet är riggat och inte skulle tillåta oss till det. Det är som sagt en diktatur vi lever i. Men ju fler röster vi kan få så kan vi ändå nå vissa fördelar genom vårt deltagande i valet. En röst på någon annan däremot. Någon som faktiskt inte är ute efter några revolutionerande förändringar utan som bara vill reformera det nuvarande systemet. Som vill verka inom det rådande systemet och spela efter dess spelregler. Må det så vara Sverigedemokraterna eller ens alternativ för Sverige. Det är dock helt meningslöst. Där kommer din röst aldrig kunna påverka någonting. Och jag hoppas verkligen att jag är tydlig nog med vad jag menar att skillnaden är mellan att rösta på andra och att rösta på oss och att alla förstår det. Och där har jag väl gett bemötande på mitt eget påstående, tänker jag.
Jag tänker så här att i regeringsformen så står det ju i första kapitlet dessutom att all makt utgår från folket, och det är ju såklart bara skitsnack, det är inte vårt folk i alla fall. Utan all makt utgår ju från olika intresseorganisationer som inte alls representerar folkets intressen, utan det är liksom organisationer och intressen som redan har makt och mycket pengar och så vidare. Och en av de intressena, det är ju media, precis som du var inne på. Alltså media styr, det är ju bara kolla på, alltså titta på hur de agerade under den här coronahysterin. Det fanns inte en enda artikel i mainstream media som skilde sig från de andra tidningarna, så att säga, de andra medierna, utan det var exakt samma budskap som bara trummades på dag efter dag efter dag, och man försvarade de här totalt onödiga restriktionerna och lockdowns, och man försvarade vaccintvång och så vidare. Sen så svängde man. Inom loppet av några veckor så svängde man. Och då var man helt plötsligt kritiska till det där. Man var kritiska till det som hände, det som sker i Österrike med vaccintvång. Att det är liksom ett tecken på totalitära tendenser, skrev man i media och så vidare. Och jag menar, folk föreställer ju sig att media är objektiv, neutral källa och sådär. Och där kan man få hitta en mångfald av åsikter och så vidare. Men det är ju bara, ren propaganda. Och det där är ju bara ett exempel såklart. Men det är ett aktuellt exempel. Och det är där makten sitter. De där har mer makt än vad politikerna har. Politikerna måste ju fogas efter media liksom. Och vi har inte röstat fram några bonnier liksom, några judiska medieägare att vara våra företrädare. Vi har ju röstat på politikerna.
Nej, men absolut, så är det ju. Och precis som du säger, corona är ett jättebra exempel, för där är det ju verkligen tydligt för folk att se det du säger. Både hur extremt eniga all olika media var, oavsett om de kallar sig liberal eller socialistisk eller konservativ, så var alla exakt enade. Och samma sak är det ju när det kommer till reell politisk organisation. Ta oss i Nordiska motståndsrörelsen. All media skriver på exakt samma sätt om oss. Det är ingen av dem som liksom vågar släppa en liten tum på det där, ett litet ord fritt till oss, eller man skulle kunna tänka sig då att en socialistisk media ändå skulle vara lite mer snäll och vilja släppa fram någon som vill prata ur ett nationellt socialistiskt perspektiv. Eller man skulle kunna tänka sig att en konservativ media ändå skulle vara lite intresserad av att låta oss prata som ändå i vissa frågor har konservativa värderingar, där vi säger att vi vill inte att folkutbytet ska ske och så vidare i sådana frågor. Men så är det ju inte. Alla har exakt samma inställning till oss, att vi är pest och kolera på samma gång, och att man ska inte ens ta oss med tång liksom. Så att det är precis som du säger, media är en sån grupp, bankerna och storfinansen är en annan sån grupp som har väldigt mycket makt och väldigt mycket inflytande i politiken, men det är inte Svensson, i varje fall inte den vanliga knegaren, som makten utgår ifrån.
Nej, verkligen inte. Nej, vi har ju pratat om den här Viaplay-dokumentären förra avsnittet. Och han, Henrik Evertsson, som gjorde en ganska vinklad dokumentär till vår nackdel. Han har ju fått kritik för att den var inte tillräckligt vinklad. Men han har fått den kritiken av mainstream media. Och det är så sjukt. Men det är ju så det funkar i medieklimatet här i västvärlden liksom.
Jo, precis. Nej, men så är det. Det är precis så det. Det är inte så frihetligt.
Nej, verkligen inte. Alltså, det är många saker du inte nämnde. Övervakning till exempel, att de vill kunna övervaka anhöriga, sådana saker. Eller om de till och med redan gör det. Anhöriga till så kallade brottsmisstänkta och så. Det är ju sånt som, alltså, det är ju sådana skräckexempel som man ser i 1984. Alltså i en framtidsdystopi.
Mm.
Att så här riskerar det att bli. Vi har ju gått över det för länge sedan. Liksom.
Exakt, men det har gjorts precis som jag beskrev med HMF-lagen. Det har gjorts ett litet steg i taget. Bara precis så mycket man känner att man måste pressa fram de här gränserna. Aldrig ett steg längre, liksom, utan bara ett litet steg i taget. Och det är ju också så massinvandringen har fungerat. Och kulturmarxismen och allt. Alltså, det är ju så här de jobbar idag.
Mm. Ja, och idag måste man vara källkritisk. Dock inte mot systemets medier, utan mot alla andra. Folk måste sluta bete sig som får och faktiskt börja syna liksom, de här intressena som finns här i världen.
Mm.
Ja, vi går över till den ideologiska, taktiska, filosofiska frågan, och vi ska fortsätta på temat frihet och förhoppningsvis lyckas reda ut ett bra svar på frågan vad frihet är för något, eftersom att det knappast är något som är självklart. Såväl förordare av den regerande världsordningen som anarkister brukar prata om frihet, och även Nordiska motståndsrörelsen kämpar ju för ett fritt Norden. Men det blir ganska snabbt tydligt att det knappast är samma sorts frihet det tal om. Närstående till frihet är också rättigheter, och därför kommer vi komma in även på detta. Tanken är dock inte att gå igenom exakt vad vi tycker om yttrandefrihet eller om vad vi i detalj vill förbjuda och inte, utan vi ska alltså mer prata om begreppets mening för oss och hur det skiljer sig från andra politiska krafters syn på samma ämne då. För de som vill veta mer, om vi vill ställa oss till saker som exempelvis religionsfrihet eller cannabis eller andra förbuds- och frihetsfrågor i detalj, finns det dock tidigare avsnitt av Ledarperspektiv i arkivet som går in på dessa saker och många, många fler. Men med det sagt kör vi igång punkten som i dagens avsnitt alltså då berör frihet och rätt. Och vi börjar stort med frågan. Förutom den demokratiska så kallade valfriheten som vi redan har avhandlat under påståendet, hur tolkar du att det generella synsättet på frihet bland folket är idag, och hur skiljer sig detta från Nordiska motståndsrörelsens synsätt?
Tyvärr så skulle jag tro att den allmänt utbredda uppfattningen om frihet idag är väldigt kopplad till materialism och lättja. Alltså frihet, det är att ha pengar, och optimal frihet, det blir ju då att vara ekonomiskt oberoende. Att kunna köpa precis vad man vill, precis allt man vill, kunna resa vad man vill, köra vilken bil man vill, ha vilka märken på kläderna man vill, och det helst då utan att behöva jobba för det mer än vad man känner för det. Man vill ju ändå ha ett jobb, tror jag, det ingår nu i frihet, men man vill arbeta lite när det passar en själv. Inte för att arbeta på något ideologiskt motiverat vis ses som löneslaveri eller någon annan avancerad tankegång, utan som sagt med anledning av lättja. Att det ses som en frihet att kunna stiga upp när man känner för det. Det ses som en frihet att bara arbeta med saker man tycker det är roligt att arbeta med och så vidare. Och det här synsättet på frihet, det uppmuntras ju kraftigt av exempelvis populärkulturen som råder. Och det ligger ju givetvis storfinansen väldigt, väldigt varmt om hjärtat. De kan bli ännu rikare genom att sälja ännu mer av sina egentligen ofta meningslösa produkter. Och genom detta synsättet då, där kapital är lika med frihet, så blir de ju också genom sina rikedomar ännu mäktigare. Så de får mer makt för att de på något vis blir en bättre företrädare för friheten eller någonting, för att de är så pass rika själva. Men frihet enligt motståndsrörelsen, det är något helt annat. För oss kan frihet exempelvis vara självständighet. Och det är både ur ett individuellt och nationellt synsätt faktiskt. Jag tänker till exempel att om du odlar dina egna grödor och föder upp dina egna djur, och du har den nödvändiga kunskapen för att sedan förvandla detta till mat för din familj, och det är utan att du förstör möjligheterna för att fortsätta få mat från samma källa i framtiden. Och om du kan värma ditt hus med veden du hugger på din egen mark. Och om vi kombinerar det med en del andra färdigheter som du kan tänkas behöva ha för att kunna stå självständig. Om du faktiskt kan göra allt detta utan att behöva några banklån, då är du väldigt självständig och således är du fri. Då vet du att oavsett om du blir av med ditt förvärvsarbete, oavsett om bankerna och börsen kraschar, oavsett om förorterna brinner och städerna vänds upp och ner, så har du din frihet genom att du ändå kan se till att din familj överlever och frodas. Och det är en frihet eftersom att du annars har 1 miljon regler och förpliktelser att följa. Inte nog med att du på en arbetsplats självklart måste passa tider och utföra de arbetsuppgifterna du blir tilldelade, så måste du också ofta idag skriva under på någon slags värdegrund. Och du måste hålla käften om vad du egentligen tycker och tänker. Och gärna slicka lite arsle på chefen eller ägarna också när de tittar förbi. Och du måste göra allt det här för att få ettor och nollor på ett bankkonto hos en bank som äger dig så tillvida att de i teorin, som i ett trollslag, kan ta bort alla dina ettor och nollor från kontot igen. Och även de kan kräva att du följer deras värdegrund för att ens få behålla ditt konto eller ens få ett konto överhuvudtaget från första början. Och har du sen exempelvis huslån också, ja, då har de ju ännu mer makt över dig genom att de i ett annat trollslag kan göra dig bostadslös. Så plötsligt så står du helt under statens kontroll. Har du ingen inkomst och inget hus, då måste du hora ut dig totalt efter statens villkor för att ens ha möjlighet att ha ett tak över huvudet till din familj. Och antagligen är det taket du får av socialen i något risigt område i någon no-go-zon någonstans, där de försöker blanda ut de 98% somalier med dig som en vit familj. Och väl där, ja, då är du i de rasfrämmande kriminella gängens våld. De måste anpassa dig till deras regler och villkor och så vidare och så vidare och så vidare. Men har du din egen gård, din egen värme, din egen mat, då är du så självständig man kan vara i dagens samhälle. Och det innebär ju såklart en enorm frihet. Tyvärr så blir ju dock också detta frihetsbegrepp kopplat till ganska mycket pengar. Inte alls i samma grad som om du skulle vara ekonomiskt oberoende, men det krävs ju ändå sina miljoner eller ett stort arv för att kunna ha en gård och kunna ha mark. Och ja, sådana som jag eller du, Weidland, och säkert många andra av våra lyssnare, de har ju ingen möjlighet att leva på det här viset, eftersom att vi offrat denna typen av ekonomiska möjligheter för kampen, kan man väl säga. Men det finns då också friheter som vi verkligen besitter. Det finns friheter som inte kostar någonting alls rent ekonomiskt. Och när allt kommer omkring så är den sortens frihet faktiskt ännu viktigare än att äga sitt hem, sina grödor och sina djur. Det kan såklart vara själsligt i stunden att man kan känna sig fri när man är ute på en vildmarksvandring. Där kan man känna sig riktigt fri där och då. Utan teknologi, utan mobil. Man har bara naturen, djuren och den väldoftande skogen runt omkring sig. Då kan man känna sig verkligt fri just där och då. Men än viktigare, och det jag egentligen ville prata om, för det var bara en parentes, det är den ultimata friheten jag pratar om. Och det är den fria viljan. Viljan att aldrig tillåta sig underkivas av systemet. Det är frihet. Att du med hela din kraft gör det fria valet att bekämpa det här systemet. Och det är oavsett vad de än kastar i din väg. Fast de försöker att fånga dig med sina kättingar genom ekonomiska sanktioner, så kämpar du vidare som en fri man. Fast de försöker förslava dig genom att misshandla dig med batongviftande blårocka, så kämpar du vidare som en fri man. En man eller kvinna som har den här fanatiska viljan är faktiskt fri, om den är så hamnar bakom lås och bom. En som aktivt bekämpar fienden med hela sitt själ och hela sitt hjärta kommer att dö som en fri man eller kvinna. Och det är oavsett vilka ekonomiska tillgångar man har haft eller inte haft i sitt liv. Den verkligt sanne kämpen lever och dör i frihet. Och där var väl någonstans motståndsrörelsens syn på frihet från ett individuellt perspektiv. Jag ska besvara det som var med i när du presenterade frågan också. Vad menar vi med ett fritt Norden då? Det kanske inte riktigt går med dem, med bara det jag har pratat om än så länge. Som sagt, det var mer individuellt, inte ett helt land. Vad är frihet ur ett nationellt perspektiv då? Och även här så menar jag att självständigheten blir en viktig faktor. Ett fritt Norden, det är alltså för det första ett Norden som inte är bundet till några globalistiska pakter, synliga eller osynliga. Utan ett Norden som kan ta vilka politiska beslut vi vill. Vilka politiska beslut som är bäst för vårt folk. Som kan ge oss in eller avstå att ge oss in i vilka konflikter vi vill. Utifrån vad som är bäst för vårt folk. Som kan skriva vilka lagar vi vill. Utifrån vad som är bäst för vårt folk. Och allt detta oavsett vad EU säger. Oavsett vad FN säger. Oavsett vad Bilderberggruppen säger. Oavsett vad Världsbanken säger. Ett fritt Norden är också självförsörjande med allt vad som kan tänkas behövas för folket. Och även om vi önskar ett samarbete och handelsavtal med andra länder, så ska vi ändå ha sådan självförsörjningsgrad att vi skulle klara oss finfint även om så resten av hela världen införde handelsblockad mot oss. Ett fritt Norden är också starkt nog militärt för att inte kunna kivas med vapenmakt av hostilt inställda andra länder och makter. Allt det är ett fritt Norden. Det är alltså Nordiska motståndsrörelsens vision gällande vårt folk och land. En suverän och etnisk homogen nation.
Att vara starkt militärt, det är ju någonting som verkligen är relevant idag. Just idag när samma media för övrigt, samma ensidiga media hetsar som bara tusan mot Ryssland. Och där både Ryssland och NATO förflyttar sina positioner. Och där Sverige riskerar att, om det nu blir ett krig i Ukraina, där, så riskerar ju vi att dras in i det, helt klart. Om det blir. Och där kommer det där gamla uttrycket till känna. Civis passem parabellum. Den som vill ha fred rustar för strid. Eller rustar för krig. Och hade vi haft ett enat Norden, och hade inte vi skrotat försvaret för länge sedan, då hade ju inte vi behövt blanda oss i den här konflikten överhuvudtaget. Utan Ryssland och NATO hade kunnat fått göra vad de ville. Och i det fria Norden så hade vi bara kunnat strunta det. Vi hade kunnat försvara våra egna gränser. Men med anledning av politikernas kortsiktiga tänkande, som för övrigt också är väldigt, om man ska vara kritisk till den liberala demokratin, så är det ju också det kortsiktiga tänkandet man hela tiden har. så har ju de skrotat försvaret. För att det var inte lönsamt just då. Och nu är det för sent att bygga upp det. Nu när vi har en konflikt så står vi vid dörren. Då är vi tvungna att, eller tvungna, men vi kommer dras in i den här konflikten och hamna på NATOs sida och riskera att hamna i krig med Ryssland. Även om jag inte tror att det kommer gå så långt, men det skulle kunna ske. Så lite tillägg där bara.
Absolut.
Ja, men vad skiljer sig mellan friheter och rättigheter? Vill också sätta detta begrepp till det rådande systemet och nationalsocialismen?
Ja, rättigheter är åtminstone så som jag tolkar det. Men jag vet även att det är så som man rent språkligt har tolkat det i Sverige. Så är det mer kopplat till statliga sanktioner, kan man väl säga. Alltså sådant som systemet strävar efter att ge alla, eftersom att det någonstans är fastslaget att det är alla människors medfödda rättighet. Du har till exempel rätt till att ha tak över huvudet. Du har rätt till att ha mat i magen. Du har rätt till sjukvård om du är skadad eller sjuk. Och med anledning av de här rättigheterna då, som jag tog upp som exempel där, så är sjukvården kraftigt subventionerad i pris så att alla ska kunna ta del av den. Och med anledning av rättigheten att ha tak över huvudet och mat i magen, så finns det socialbidrag och a-kassa. Vidare så ges många rättigheter genom lagboken. Du har rätt att inte bli rånad, misshandlad eller våldtagen. Och därför finns det lagar som förbjuder detta. Det finns en poliskår och ett rättssystem som ska lagföra de som ändå väljer att bryta mot de här lagarna. Och ytterligare vidare så kan ju saker som yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet sägas vara rättigheter snarare än friheter. För du ges dessa rättigheter av systemet, som annars med sitt våldsmonopol och enorma resursövertag skulle kunna krossa dig om du utgör någon form av opposition. Och för att det här ska kunna ses som friheter och inte rättigheter, så menar jag väl snarare att då behöver man ta sig rätten fast man inte har den. Och det är ju någonting som Nordiska motståndsrörelsen faktiskt blir nödgade till ibland, när vi förbjuds demonstrera eller hålla torgmöten och vi dyker upp i alla fall. Eller vi ens struntar och söker tillstånd från första början för att vi förstår att vi skulle fått ett nej. Då kan man kanske snacka om att det är en frihet, för att då är det inte en rätt vi ges av systemet, utan en frihet vi tar oss. Och ja, det är väl lite utanför ämnet, men jag vill också bara passa på att nämna det, att alla de här rättigheterna som jag pratar om här, som är rättigheter och inte friheter, det är ju dock sådant som de nordiska staterna allt mindre faktiskt ger till folket. Vi kan se hur det blir fler och fler hemlösa, hur sjukvården blir sämre och med längre vårdköer. Vi kan se hur våldtäkterna ökar, hur rånen ökar. Och vidare, som jag pratade om tidigare, så kan vi se hets mot folkgrupplagen, där alltså yttrandefriheten minskar och minskar, men också lagförslagen om organisationsförbud. Det inskränker alltså folkets rättigheter. Men trots allt så är det ju ändå så att majoriteten i de nordiska länderna har dock fortfarande så stora rättigheter jämfört med invånarna i många andra länder. Men de urholkas sakta, men säkert allt mer. Våra rättigheter är inte längre något vi kan ta för givet. Så är det. Som avslutningsvis som svar på frågan om rättigheter, så vill jag också säga att man kan se rätt ur ett naturligt perspektiv. Alltså det som naturen med sina lagar gett oss rätt till. Och enligt den här synen på rättigheter så ges vi en rätt att få existera som folk. Eftersom att naturen har skapat oss som en unik ras med unika egenskaper och unik fenotyp. Och när det kommer till det här så kan ju dock samhällets rättigheter och naturens rättigheter gå ganska tvärt emot varandra. Ett exempel bland väldigt många, men det är ju bara att ta det här med homofiler till exempel. Homofiler ges ju av det här samhället rätt att bilda familj genom att de får lov att gifta sig och adoptera barn. Men naturen har inte gett dem denna rätt, eftersom att de inte naturligt kan fortplanta sig med varandra. Och således är den samhälleliga rätten och den naturliga rätten inte i synkrositet med varandra. Nej, när det kommer till naturlig rätt så skulle den nationalsocialistiska statens rättigheter ligga betydligt mer i linje med dessa än vad dagens artificiella samhälle gör. Men ja, det var några olika exempel på vad jag ser att rätt är för någonting och hur det skiljer sig från frihet, men också hur det skiljer sig mellan demokrati och nationalsocialism.
Du var inne på rörelsefriheten där. Jag bor ju kring Göteborg, ska vi säga. Jag bor i Kungälv, någon mil norrut. Men jag skulle väl säga att i Göteborg så är hälften av områdena är platser där framförallt och kvinnor inte rör sig på kvälls- och natttid. Det är liksom hälften av områdena. Det är liksom det är vad det här systemet har lett till. Ber de sig ut dit och då finns en stor risk att de blir våldtagna. Vi bara titta på Elin Kranz. Hon var ju i fel område och där känner ju folk till. Om man ska kritisera begränsningar, inskränkningar i friheten, så där är ju verkligen relevant. Och det är ju inte så, unga män kan ju inte heller gå där enskilda, utan då kan man ju bli rånad och allt möjligt liksom. Det är ganska sjukt samhälle vi lever i, om man verkligen tänker på det. Men visst, har man sin nya iPhone och tar det som ett tecken på frihet, så ja, men de andra sakerna också.
Mm. Jo, precis. Eller att man får gå och rösta var fjärde år på någonting som media har sagt till en vad man ska rösta på.
Ja, men precis, precis. Ja, men ska vi ta en liberal och anarkistisk tagning på de bägge begreppen också då?
Ja, liberal, och det är ju egentligen också. Nu har jag pratat mer om demokrati, men det är ju faktiskt en liberal demokrati vi lever i. Men liberal frihet, liberal rätt, det är väl egentligen närmast detsamma som kulturmarxism, skulle jag vilja säga. Alltså att man vill upplösa alla naturliga normer. Lite grann kanske att vi är förslavade av naturlagarna och därför så måste samhället frigöra folket från dessa. Och därför så ligger det i linje med liberal syn på frihet och rätt att homofiler och andra avvikande sexuella läggningar ska ha samma fri- och rättigheter som heterosexuella. Landets gränser ska vara öppna så att alla världens människor har samma rätt till vårt land som oss andra vars förfäder brukat jorden och byggt civilisationen och välståndet här över 1000 år. Alla världens människor har exakt samma värde och därför ska alla också ha samma fri- och rättigheter. Typ så. Och det här sker ju alltid på bekostnad av de starkaste. Man kan inte bara ge och ge och ge och ge. Man måste också ta det någonstans ifrån. Och för att alla ska bli lika bra eller snarare lika dåliga så måste man sänka de bästa. För det är nämligen totalt omöjligt att höja de sämsta till de bästas nivå. Och det här oavsett om man ser till personegenskaper eller om man ser till resurser i samhället. När allt kommer kring menar jag egentligen att liberalism och marxism är ganska likt varandra när det kommer till frihet och rätt. De stora skillnaderna är väl kanske synen på privat äganderätt och synen på eget kapital. Liberalerna tillåter människor att vara snuskigt rika. Men de vill ge alla samma frihet och rättighet att kunna bli det, hur värdelöst du än må vara som människa. För anarkister så är det frihet att var man och kvinna får göra exakt vad de vill för något, vad det än är för något. Att individen och dennes val betyder och ska få styra över allt. Och under de förutsättningarna så existerar det ju faktiskt inte några som helst rättigheter enligt min tolkning av begreppet rättighet, utan då har man maximal frihet men ingen som helst rättighet. De starka kommer då att ta sig vilka friheter de än känner för över de svaga. Och det är utan att de svaga har några som helst rättigheter att skydda sig med. De mest resursstarka i samhället skulle alltså få ännu mer makt än de har idag. Och det är på bekostnad av alla andra. Så ja, det var väl två korta tagningar. Liberal anarkistisk syn på det också.
Mm. Avslutande fråga då. Hur viktig är egentligen frihet och rätt för Nordiska motståndsrörelsen?
Ja, alltså nordborna är ett frihetsälskande folk. Det är vida känt. Och då nationalsocialismen handlar om vad som är bäst för vårt folk, så blir då också givetvis frihet en väldigt viktig fråga för oss. Folket vill ha frihet, då givetvis måste vi ge dem frihet. Det ligger i linje med vår rasliga karaktär. Vi skulle ju dock aldrig gå så långt som att vi skulle ge folket citationstecken frihet att förgöra, försvaga eller förgripa sig på vårt folk. Vår naturliga rätt till överlevnad, det är ju såklart det allra viktigaste av allt. Så naturlig rätt, det är således ännu viktigare för oss än individuell frihet. Men ska vi kunna behålla vår rätt att överleva, så måste vi också värna vår frihet, och det framförallt genom den nationella suveräniteten som vi pratade om tidigare. Så sammanfattningsvis kan det alltså sägas att Nordiska motståndsrörelsen kämpar för ett fritt Norden där folkets naturliga rätt står intakt. Och vår kamp för att nå dit utgörs av fria nordiska män och kvinnor. Fria för att de slagit sig fria från systemets piska. Så till dig som lyssnar, slutligen en uppmaning. Slå dig fri från systemets ok och anslut dig till oss för att kämpa för vårt folks eviga rätt. Och är du en rikis, så skaffa en gård med djur och grödor också istället för en Porsche och en fin lägenhet i Stockholms innerstad, så får du maximal frihet.
Därmed så avslutar vi dagens program. Ni kan skicka ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg, och det gör ni till ledarperspektiv@nordisradio.se. Ni kan skicka såväl positiv som negativ kritik. Stöd Nordiska motståndsrörelsen, läs mer på motståndsrörelsen.se. Samt kommentera gärna detta avsnitt på Nordisk Radio och sprid det på sociala medier. På återhörande och hej!
Tack allesammans för denna gång, och adjö!